Vi har ett samarbete med Nextory, en underbar app där man lyssnar och läser e-böcker. Och jag har nyligen läst en bok som heter Paganini-kontraktet, Kepler, som är så spännande så att jag under den här perioden inte ville göra någonting annat än att bara klicka på och lyssna på den här spännande boken.
Mm.
Har du läst något?
Mm. Jag har en bok som jag gillar. Livet efter 40 med Nisse Edvard. Alltså den, en guide för män.
Mm. Mm,
den är faktiskt väldigt kul. Alltså den är, det är ju hög igenkänning. Man känner ju att allting kommer ju som ett brev på posten. Och det är roligt att reflektera över det han skriver. Sen Anders Hansen har ju sina fördel ADHD som jag gillar.
Ah.
Och sen började jag igår Släpp ångesten, fånga livet.
Ja, den har jag också kikat på.
Har du det?
Jag har den på min kommande som jag ska lyssna på. Jag måste också slå ett slag för min egen bok. Det är många sista tiden som har sagt att de har följt min bok och rasat i vikt. Och den finns ju också på Nextory, det är jättekul. Den heter Dags att bli smal.
Ja, men vad roligt, då passar jag på att göra reklam för min bok som också finns på Nextory. Ja. En flickfotografs bekännelse.
Ja, den var ju också en riktig bästsäljare.
Har du läst in din bok själv?
Ja.
Ja,
har du också det?
Ja.
Jättegoda nyheter till alla våra lyssnare. Just nu så får man lyssna 6 veckor gratis på Nextory. Och det gäller både nya och återkommande kunder.
Mm. Och Nextory har ju inte bara böcker, de har ju också tidningar.
Tidningar.
Ja.
Så man går in på nextstory.se/relationspodden.
Och sen är man igång.
Sen är man igång.
Ja, jag säger tack Nextory.
Tack Nextory.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej Katrin!
Hur är läget?
Ja, men det är bra. Vi är ju alltså när vi spelar in den här podden i Jämtland, närmare bestämt på pressgården i Revsund. Så
ja,
härligt.
Så härligt. Solen skiner för tillfället, så det är väldigt trevligt att vara här. Ungarna är ute och blåser såpbubblor, hoppar från bryggan, leker kotte eller nej, skotte. Vad är det ni leker? Brygga, nej.
Knutgubbe.
Knutgubbe leker ni.
Mm.
Och vi som är matintresserade står i köket. Jag står, alltså fatta min dröm. Jag står i ett kök med 2 kockar och så här suger i mig. Jag bara försöker göra så här minnesanteckningar i huvudet. Du vet, Filip bara börjar så här koka smör. Det bara puttrade. Jag bara, vad gör du? Kan ju inte smälta smör på så där hög värme. Han bara, jag bryner smöret. Jag bara, bryner. Jag lär mig så mycket. Han har precis lärt mig att hacka rödlök till perfektion också. Det är så kul. Mm.
Alltså när han hackar den där löken, det är med sån liksom precision att man inte tror det är sant. Alltså.
Nej, det är verkligen. Med allt han gör är ju, ja, man tror inte att det är sant. Det är så.
Och det här är alltså, det är ju en liten roligt för den som lyssnar kanske. Det är min syster Olivia som är tillsammans och har 2 barn, Agnes och Ebba, med Filip. Och Filip är då lillebror till Mårten Ullén som är min gamla parhäst från Karlshamnstiden och som kanske för många känns som Sveriges typ kändaste PT eller träningsprofil kan man säga, eller hur?
Precis så är det. Det är jätteroligt. Ja, så att vi har stått i köket och lagat mat och du och jag har varit ute och sprungit idag.
Ja, det har vi varit.
Och vi
men
varit
det var ju inte så att när vi springer så då lyssnade jag faktiskt på relationspodden och du lyssnade på den podden och vi det är ju inte så att vi direkt pratar med varandra. Vi bara sprang.
Jo, men jag pratar aldrig när jag springer. Jag kan inte prata och springa. Jag måste fokusera på min andning och lyssna på någonting som gör att liksom, tiden ändå går lite fortare. Annars blir jag galen.
Ja, jag fattar.
Vi sprang ju ganska långt ändå. Men det var härligt. Och sen har vi varit i Bräcke.
Ja, jag har varit på glassbaren i Bräcke som är så magiskt. Det är så härligt. Och det är så härligt att se att det är så populärt. Och de är så duktiga. Och det är så kvalitativt. Och de har alltså då vunnit SM i... De har vunnit glass-SM. Så Sveriges godaste glass hittar man här i Bräcke kommun, där också Revsund och Prästgården ligger. Så att man kan säga att vi är på rätt ställe.
Ja, men det var ju jävligt sjukt när jag frågade sen, för att jag gick ju och handlade under tiden som ni var och käkade glass. Och sen när jag frågade vad ni hade liksom ätit för smaker och sådär, då berättade ju Nova att hon hade ätit Red Bull glass. Det lät ju så jävla äckligt så att...
Ja, men den var ju supergod. Men vadå? Jag fattar inte... Jo, men var det verkligen det? Jag åt ju en mjukglass med kaffesmak som var magisk. Och sen så hasselnöt som jag tycker gott.
Ja, det lät ju godare.
Falke åt någon jordgubbsglass.
Och det Falke är så åt ingen glass. Falke äter inte glass.
Nej, men Falke smakade på lite glass där. Och han blir väldigt glad när han får smaka, det kan jag lova det.
Ja, det kan jag tänka mig. Ja, nej, och jag var i ICA Supermarket Bräcke och handlade och... Blev ju så helt till mig i trasen när det visade sig att de hade både mitt knäckebröd och myslin. Så att jag ställde till en jävla scen där inne, kan jag säga. Mm. Och jag är så glad, jag är så... De bara, ja men chilla Gunilla.
Ja, men det är så roligt också att du... Nej, men det är så roligt också att... Jag vet inte om det är för att du har blonderat det, men du tror typ inte att de ska känna igen eller veta vem du är typ.
Nej.
Ja, du tänker så, ja.
Nej, men det är klart att jag inte går runt och tror att folk vet vem jag är eller känner igen mig. Då hade jag ju varit helt sinnessjuk, tänker jag. Men, så jag gick fram till en tjej som jobbade på ICA och så sa, ursäkta mig, men råkar ni ha clean eating-produkter i ert sortiment?
Ja, ja.
Ja, men då började ju hon skratta såklart. Såklart, hon började skratta. Men det var väldigt kul, jag blev jätteglad.
Men så... Mm. Och jag råkar veta att hon hette Eleonore. Säger man Eleonore?
Hur kan du råka
Eleanor?
Veta det?
Eleonore. Nej, för att hon skrev till mig sen när du... Eleonore hette hon. Eleonore. Ja. Säger man så? Ja. Nej, för att hon skrev till mig sen när du glömde din mobiltelefon där.
Vad skrev hon?
Nej, hon skrev att du glömde den. Alltså innan vi hann ju... Vi upptäckte ju det och åkte tillbaka och hämtade den.
Ja. Okej. Ja, det var ju schysst. Du... Ska vi gå på första frågan?
Ja, men vi gör väl det.
Okay,
vi måste berätta att... Jag måste ju skryta lite om våran gulliga svåger Linus som är på besök här också. Alltså, Sirpas man Linus är ju nu mitt uppe i inspelningen av James Bond. Han filmar ju James Bond. Nummer 25.
Ja, det är så jävla coolt.
Ja, men det är ju coolt. Och det betyder att du och jag, Katrin, är bara ett handslag nu från Charles. Prins Charles.
Ja, Prins Charles. Ja, det är ju för sig en härlig tanke när du lägger upp det
jag
så.
Jag älskar den tanken. Ja, men Prins Charles kom ju alltså och besökte inspelningen för James Bond. Och träffade Linus. Och nu är Linus här med oss. Och nu är vi ett handslag ifrån Prins Charles.
Ja, det är skitkul. Det är så roligt att Linus är så duktig och att det går så bra för honom. Mm. Väldigt, väldigt kul. Och det ska bli kul att se filmen också. Den kommer väl vara att spela in en sån där film ett år typ, eller?
Ja, så länge.
Ja.
Okay, kommer du bli bondbrud någon gång?
Nej.
Varför inte det? Har inte du alla de kvaliteterna?
Alltså, lång, men jag tror inte att Hollywood snygg. Fattar det.
Är det du,
kan vi gå på första frågan nu då?
Ja, vi gör det, vi kör.
Hej relationspodden. Som ni redan märker på rubriken i mejlet så handlar min fråga om relationen till min svärmor och mina barns farmor. Våra barn är fortfarande små och ska försöka att göra en lång historia kort. Min man och jag blev tillsammans för 12 år sedan då vi båda gick sista året på gymnasiet. så bodde vi fortfarande kvar hemma. Min nya svärmor var till en början trevlig mot mig, men det vände snabbt efter några månader när hon insåg att hennes son och jag menade allvar med vår relation och vi tyckte mycket om varandra. Då vände allt och hon blev galen och svartsjuk på mig. Det första hon gjorde var att bestämma ett schema när, var och hur vi skulle ses. Vi var vid tillfället då 19 år gamla båda två. Då vi inte tyckte att hon kunde bestämma att vi bara skulle få ses ibland och på helgerna när vi var nykära, så struntade vi i hennes schema och träffades när vi ville istället. Till slut flyttade vi ihop i en gemensam lägenhet. Då började smutskastningen av mig, min släkt, min familj, som hon inte ens känner. Hon kallade mig för allt fult man kan tänka sig, samt berättade för min son att han sett så blek och sjuk ut sen han blivit tillsammans med mig. Ja, trevligt. Att han var hjärntvättad av mig och min familj, som hon kallade för sekten. Hon påstod även att jag var tillsammans med honom enbart för hans pengar. Pengarna hon pratade om var cirka 30 000 kronor på hans sparkonto. Hon ringde och skrek i telefonen att jag inte var välkommen hem till henne utan att min pojkvän alltid skulle komma dit själv utan mig. Vår första julafton tillsammans skulle vi spendera halva dagen med min släkt och halva med hans. Dock var hans mamma så arg och skrek i telefonen i flera veckor innan att jag inte fick sätta min fot i hennes hus på julafton. Så det slutade med att jag inte följde med min pojkvän, utan stannade kvar hos min familj. När min pojkvän dök upp hemma hos sin mamma och pappa på julafton och hela släkten hade satt sig ner för att äta julbord, så var det helt plötsligt dukat åt mig. Och hon frågar inför alla var jag är och varför jag inte följt med min pojkvän dit. Det hela slutade med bråk och min pojkvän åkte tillbaka efter middagen och spenderade julaftonskvällen med min släkt istället. Efter flera månaders bråk och skrik från min svärmors sida, så hon verkligen gjort allt för att förstöra för oss, så kom hennes ultimatum. Min pojkvän fick alltså välja mellan att vara tillsammans med mig eller säga upp kontakten med sin mamma. Han valde det sistnämnda och det var något som hon nog inte hade räknat med. Vi är idag lyckligt gifta och har en fin familj ihop, men barnen har aldrig träffat sin farmor. Är det fel av oss att det har blivit som det har blivit? Min man vill inte ta upp relationen med henne och vi känner inte att hon är någon trevlig person som vi vill ha i våra barns liv. Hon har heller inte visat något intresse att följa och vilja försonas eller visat att hon vill träffa sina barnbarn, utan istället gett oss en film i julklapp med titeln "Som man bäddar får man ligga". Om jag kort ska beskriva min svärmors livssituation, så är hon över 50 år gammal och lever tillsammans med min svärfar som är nästan 25 år äldre än hon. Hon har lite svårt att gå, vilket har lett till att hon mest har setat i köket i sitt hus i 30 år utan att ha haft något jobb eller någon form av ersättning någonsin. Hon är alltså över 50 år gammal och får som en månadspeng utav sin mamma. Wow. Då hon inte vill ta emot hjälpmedel för sitt handikapp, så vet folk inte ens om att hon existerar då hon inte lämnar huset. Vi har bara kontakt med min svärfar som ofta hälsar på oss och barnen, trots att han lever tillsammans med min svärmor och vi inte har någon relation till henne. De två har heller ingen relation ihop utöver att de bor ihop. De har skilda sovrum och min man har aldrig ens sätt att de kramas. Min svärmor har dock det största sovrummet i huset hemma hos dem, med nya möbler, ny säng, egen platt-tv på rummet. Hon lägger alla pengar hon får av sin mamma, cirka 10 000 kronor på kläder och inredning, medan min svärfar sover i ett litet sovrum med snedtak Har gamla möbler i sitt rum, trasiga kläder, kör en gammal bil, får knappt pensionen att räcka till lånet på huset, räkningar, mat. Min svärfar betalar allt med sin lilla pension, medan hon aldrig har bidragit med något utan bara lägger pengarna på sig själv. Nyfiken på era tankar kring detta. Och om ni har haft eller vet om någon med liknande problem som vi har. Utöver relationen med min svärmor så tycker vi även att min svärfar förtjänar så mycket bättre än att leva tillsammans med henne. Tacksam för svar. Åh, vilken lång.
Men alltså jag blir helt, alltså det kändes som en så här dålig amerikansk skräckfilm typ den här. Alltså vilken otroligt läskig svärmor.
Jag fattar inte hur de kan låta, alltså hur alla i den här människans omgivning bara kan gå med på att hon håller på. I och för sig, jag har varit med, jag kan tänka på två fall liksom där jag har ändå varit med när jag har tänkt så här, herregud, det är en person i den här familjen som får liksom alla att trippa runt. Runt henne och, nej, jag pratar inte om mig själv utan nu pratar jag,
nej, jag tänkte
om...
precis säga det, det lät ju som
jag kunde
Gud.
Tänka mig att du tänkte, ja. Nej, men alltså på ett liksom så här läskigt obehagligt sätt, så att man kände liksom att det här är inte kul eller hälsosamt. Och det är klart att det är väldigt lätt som utestående. Jag råkade i det här fallet som jag tänker på nu, då var jag liksom flickvän. Mm. Och det är klart att det är ju skitlätt för mig att säga till min pojkvän så här, men gud, ni måste ju bara sätta ner foten, ni måste sätta till henne och ni kan ju inte låta henne styra och ställa och sådär. Men det är väldigt svårt, och speciellt har jag uppfattat det som att det är liksom mamma-son-relationen. Alltså, jag vet inte hur många män jag vet om som daltar och håller på mot sin mamma liksom, alltså så här, du vet, något fall där mamman, eller flera, nu när jag tänker på det så vet jag faktiskt flera män i min ålder som har mammor som är lite så här, ja, men ganska jobbiga, lite småalkade, styr och ställer och liksom förstör mycket för familjerelationerna. Och de här kararna, de vågar ju liksom inte gå emot sin mamma. Och det är väl någon, är det någon så här Oedipus grej i det? Jag vet inte, vad tror du?
Nej, men alltså det finns, det är väl väldigt tabu att gå emot både föräldrar och syskon och familj. Alltså det är väl ändå djupt rotat hos oss att vi vill väl någonstans så gärna att det ska vara bra, och att liksom att ens föräldrar vill man ju såklart ska vara någonting väldigt positivt i ens liv på något sätt. Ett stöd eller någon person man kan luta sig tillbaka, som man kan ta lärdom av och som typ kan, du vet. Och när man då hamnar i en sån situation som de har gjort, till och med, alltså det de beskriver är ju så absurt så att det är ju så solklart att man absolut inte vill ha med den här kvinnan att göra. Men de är ju ändå, så vacklar de inför det faktum att de har liksom tagit avstånd från den här personen och bara så här, gud, kan vi göra så här? Gör vi rätt? Och vårt svar blir ju så här, ja, ni gör rätt. Ja, ni behöver inte ha kontakt med en sinnessjuk människa bara för att det råkar vara en mamma. Hon beter ju sig, det är ju under all kritik, hennes beteende.
Ja. Ja, så det är ju, gud, det är verkligen, men det är ju ändå sorgligt så här, för man märker ju ändå på,
jo,
henne.
Det är klart att det är sorgligt.
I det här mejlet att hon skulle ju väldigt gärna vilja att hennes, liksom att deras barn skulle kunna ha en mormor i sitt, ja, eller farmor blir det i sitt liv också. Och det är klart att jag kan ju känna att man biter ju ihop ganska mycket ändå för att bibehålla familjerelationen, just för att så här, jag vet inte, jag tycker jag märker det när man har egna barn och de går på dagis, och det är väldigt mycket så här, de pratar ju mycket om mormor och morfar och farmor och det ska ritas.
Ja, det är klart, det är klart. Men det ligger i vår natur att utgångsläget för oss är att vi vill ju så gärna att det ska vara det. Men det är ju inte en garant för att man är en trevlig person bara för att man råkar vara en mamma. Jag menar, ibland uppdagas det ju saker både i tidning. Du vet, man läser om så här människor som så här torterar sina barn och som är svinigt jävla elaka. Så att någonstans så har man ju den här bilden av att en mamma bara är en god person. hjärtad person som vill ta hand om sitt barn. Men det dyker ju hela tiden upp exempel på helt sinnessjuka föräldrar som beter sig som riktiga jävla rövhål. Mm. Så att, men samtidigt så är man ju så här, utgångsläget är ju någonstans att man vill, och det hör man ju på henne. Hon bara, ja, nu har inte vi någon kontakt med henne. Gör vi rätt? Gör vi fel? Men det är klart att ni är rätt. Det är väl bara, det är väl livets lotteri. Liksom. De flesta har väl svinhärliga svärföräldrar, kanske med en udda personlighet men ändå med ett stort hjärta och som vill väl. Men ni har ju bara, ni som, eller du som skriver det här mejlet, du har ju bara haft otur och fått en vedervärdig ondskefull dumskalle till svärmor.
Man ska alltid försöka att se på nej, det som är positivt. Men jag ska inte prata om den personen. Du kan väl låta mig få prata.
Ja, det kan
alltså,
jag.
Nu beter ju du dig som en hysterisk person. Det jag ville säga var att man ska försöka se det positiva i alla situationer, för då mår man mycket bättre själv. Och det positiva i den här situationen, det är att de verkar ha en fantastisk farfar som trots att han lever liksom under den här tyrannen, så tar han sig ändå liksom, alltså i kragen och har en relation. Alltså det, hon hade ju lika gärna kunnat stå och bara skrika på honom på samma sätt som hon har skrikit på dem och förbjuda och ställa ultimatum, så att han hade inte vågat gå. Men han besöker ju dem regelbundet, så det var det jag ville säga, att de har ju en farfar i alla fall som de har en bra relation med.
Ja, absolut. Men jag tänker också att för deras egen skull så måste man ju också någonstans acceptera det faktum att det här är ju en person som har grava problem och beter sig jävligt illa, och man har inga skyldigheter mot en sån människa. Liksom.
Nej.
Så att, när man kommer till den insikten så är det ganska skönt, för då behöver inte hon liksom gå och känna att hon har dåligt samvete och så. Sen så tycker jag den stora utmaningen här, det är så här, hur förklarar man för ett barn att...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ens farmor är en ondskefull idiot.
Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag bara tänker så här, hur förklarar du för Ringo och Rambo och Nova att de så sällan träffar din pappa till exempel?
Men det har jag förklarat.
Vad säger men du det...
Nej, men om vi ska jämföra det här så är det ju inte att det är ju för att han är, om man säger, oengagerad och inte, att han är feluppfostrad och lever i det förgångna och inte kan ta sig från A till B. Och jag menar, de har ju förstått vad han är för person, att han är speciell, men han är ju inte någon som aktivt försöker motarbeta.
Nej, absolut
någonting.
Inte.
Alltså det är en stor skillnad, alltså att ha en person som är oengagerad och inte har vett att engagera sig. Det är ju inte samma sak som att ha en person som ställer ultimatum och beter sig så illa som hon
absolut
gör.
Absolut inte. Jag tycker bara
så inte det är svårt tror.
Okej.
Mm. Jag tycker inte det har varit så svårt. Alltså, de har ju träffat honom och förstått att han är old school och att han är som han är. Så att jag vet inte, jag tycker inte det har varit så här en stor grej. Liksom. Tycker du det?
Nej, men jag vet inte hur jag hade förklarat. Alltså, i och för sig, jag är ju en väldigt krass person. Så att hade jag haft en mamma eller pappa som mina barn inte hade en liksom, regelbunden och aktiv relation med, då hade jag nog bara sagt det så här, alla människor är inte grymma här i världen, tyvärr så är min pappa inte så kul, så att vi har ingen relation med honom på något sätt liksom, så att man, ja, så enkelt, eller?
Ja, så enkelt, så enkelt. Men
du, vi går på nästa fråga. Hej bästa Katrin och Bingo, och tack för världens härligaste podd. Jag är tillsammans med min pojkvän sedan drygt 2 år tillbaka. Har världens lyckligaste förhållande. Allt har verkligen varit perfekt. Och vi har så sjukt kul tillsammans. Men nu till problemet. När jag igår kom hem från jobbet efter att ha jobbat natt, så har han somnat ifrån sin telefon. Jag tar den och ska sätta den på laddning. Ser då konversationen som är uppe. Han har då sexchattat med en tjej medan jag var på jobbet. Vad ska jag göra nu? Älskar honom innerligt, men vet heller inte om jag kommer kunna lita på honom igen. Han har alltså inte träffat någon eller haft sex med någon annan. Men att sexchatta räknas känns rätt illa ändå. Går det att förlåta? Och tror ni på att en gång otrogen alltid otrogen, så att han kommer göra det igen? PS. Man undrar ju hur spännande och bra sexchattandet var eftersom han somnade iväg. Eftersom han somnade mitt i utan att ens hinna skicka iväg sitt meddelande. Sista var skrivet men ej skickat. PS2. Jag vill vara anonym såklart. Man vet aldrig ifall ormen till brud lyssnar på podden. Vadå ormen? Jaha, men hon gör väl inget fel? Eller, jaha. Gud, jag tolkade det som att han var ute och köpte sex. Men det gjorde han ju inte. Jag vet inte varför jag på en gång inbillar mig att han hade gått ut på en sajt, betalat för att sitta och sexchatta med en professionell sexchattare.
Ja, nej, han verkar ju uppenbarligen...
Nej, det här har han alltså suttit och gjort med den här ormen till brud. Fattar du? Det är ju en vanlig... Men vadå? Ja. Hur kan hon vara så jävla säker på att de inte har gjort någonting? Är hon liksom född i farstun eller?
Ja, det tycker jag också är lite anmärkningsvärt. Jag tänkte precis samma sak. Hon bara, de har absolut inte gjort något. Det enda de har gjort, hur vet man det? Alltså vad har hon för liksom belägg för att vara så säker på sin sak? Det tycker jag också är jättekonstigt. Jag fattar inte.
Nej, det kan jag ju säga dig på en gång. Att det finns ju inte... Alltså det skulle jag i alla fall aldrig tro, att min kille har träffat någon tjej någonstans, kanske på nätet eller något, och så ägnar de sig åt att sexchatta men inte har träffats och gjort det.
Absolut. Alltså, om du, alltså, vet du hur många tjejer som jag liksom chattar eller chattrar med, som du säger, utan att träffa. Jag har inte tid eller ork att träffa någon. Ibland så kanske man skriver något så här halva, senast idag någon tjej skrev något lite så här halvsnuskigt och jag skrev, åh vad trevligt. Alltså sen blir det ju inget mer. Alltså när ska jag träffa dem? När ska man ha tid? När ska man orka? Alltså det där är ju också så här, du har absolut inga för belägg för att han skulle ha träffat eller inte träffat eller någonting bara för att han skriver så. Däremot så finns det ju heller inte, hon kan ju inte vara helt säker på sin sak. Det är lika sannolikt att han har gjort det som att han inte har gjort det. Hon har ju liksom inga belägg för att det skulle vara på ett eller annat sätt. Så det är ju, så tycker jag från mitt perspektiv. Är du med?
Men jag försöker att sätta mig in i den här situationen. Jag kommer hem från jobbet, min kille sitter och sover, jag kollar ner i hans telefon, då ser han suttit och bara,
då säger vi så här, Katrin. Du kommer hem från jobbet eller vad du nu kommer hem. Jag har varit hemma där. Nu är inte jag din kille, men jag har varit hemma där. Nej, men vi leker med tanken att jag passade ungarna hemma hos dig. Du kommer hem från ett jobbmöte, event av eller någonting. Och jag har somnat i soffan. Jag är inte din liksom kille. Men då menar jag bara att den enda möjliga skillnaden då är att jag skulle ju faktiskt då kanske sitta och skriva med någon på Tinder och somna. Alltså jag skulle kunna vara den killen. Och det skulle inte ens betyda att jag har någon som helst liksom fysisk kontakt eller träffat den här bruden.
Nej, men vadå, det spelar väl ingen roll om du sitter och håller på och snuskar dig med en tjej. Du har ju ingen flickvän som blir sur. Det här problemet är ju att han har tjej. Vad ska han sitta och sexchatta när han har flickvän?
Ja, men nu pratar vi om två olika saker. Nu pratar vi om huruvida jag har, kommer eller liksom har haft någon fysisk relation. Alltså hon säger så här, de har inte gjort någonting. Och då menar jag så här, det kan lika väl vara så att de har gjort något som att de inte har gjort någonting.
Ja, okej, okay. Men det är
och
jag
då sa, sa du bara så här, det är klart att de har gjort någonting, varför skulle de annars säga så här? Då säger jag så här, ja men det är absolut inte klart. Man kan absolut sitta och skriva och sexchatta med någon utan att man ens har liksom haft en endaste liksom möjlighet att träffa den här personen. Ja. För det är ju därför man kanske gör också, för att man är lite uttråkad, man har en relation som kanske är lite upp och ner och så har man lite förströelse och så sitter man och skriver någonting som man kanske inte riktigt står för, men det betyder inte att man har träffat den här personen.
Nej, okej, okay, men nej. Jag kan köpa det du säger och jag kan ta tillbaka. Jag råkade kanske svara lite för snabbt och utgå lite för mycket ifrån mig själv. För att jag personligen går ju åt andra hållet. Först träffas vi, sen ligger vi, sen sexchattar vi. Jag tror aldrig i hela mitt liv att jag har suttit och sexchattat med en kille innan jag har haft en sexuell relation.
Och det är ju superunikt. Jag skulle säga att det är nog väldigt mycket mer vanligt, tror jag, att man träffas, man sexchattar och sen har man sex. Att man liksom bygger upp någon stämning.
Okej, bra. Men då, vilket håll det än liksom lutar mot, så är det ju då inte någonting bra. För att varför, då är det ju som att, eller hur? Han ska ju inte sitta och sexchatta när han har en tjej.
Ja, men där är ju också, tycker jag, där är ju utgångsläget hela tiden att kvinnan då, i det här fallet hon som skriver, hon tycker ju då att det här är för jävligt och att det är ett svek och allting. Men det här kan ju vara att de har en bristfällig kommunikation, att han känner sig otillfredsställd på ett sexuellt plan. Det betyder inte att han inte älskar henne, det betyder inte att han tänker vara otrogen. Det finns bara kanske någonting där hos dem där han är lite uttråkad, han liksom söker lite spänning eller någonting. Jag tycker absolut inte att det där är så himla farligt. Alltså.
Nej, okej, okay, bra. Men då måste hon i alla fall sätta sig ner med honom och säga att hon känner sig lite missnöjd över det här och fråga så här, varför sexchattar du med en annan tjej? Och då kommer han säga då förhoppningsvis att nej, men fan gumman, vi har varit ihop i 12 år, jag bara kände för att göra någonting som var lite spännande, jag skulle aldrig göra någonting med någon annan tjej om jag liksom inte får det för dig. Och så kanske det slutar i någonting bra
eller något spännande. Ja. Men jag tycker ju någonstans att utgångsläget, det som hade varit bra för dem, det hade varit om deras utgångsläge var att de började alltså att arbeta med ett gemensamt mål där de ska känna sig så pass trygga med varandra utifrån ett känslomässigt perspektiv där de kan tillåta sig lite såna här utsvävningar, en sexchatt, inte fan vet jag. Sen får de väl göra ett ramverk för vad som är okej inom relationen. Men att reagera som hon gör tycker jag är både tråkigt och onödigt. Det hade varit bättre om de bara jobbade så aktivt så att hon bara kände sig så här, han älskar mig vad han än gör. Om han sitter och sexchattar så är det för att han är uttråkad sexuellt och det är ingenting med hans känsloliv och det han känner i hjärtat för henne. Då tror jag att de kan ju bygga vidare på en mer spännande relation. Då blir inte det här ett jävla issue. Om hon kommer hem där, då kan hon ju se så här, åh gubben, han var lite uttråkad ikväll när jag var på jobbet och inte tillgänglig. Fick han sexchatta lite? Det är väl inte så farligt. Istället för att bara, nej, nu skriver jag till relationspodden, det här är fruktansvärt, hur kan han göra det här? Då har man ju liksom plötsligt haft ett annat
perspektiv. Jag hör vad du säger.
Exakt. Du ska lyssna mer på mig alltså.
Tycker du att vi ska hinna med en sista fråga?
Ja, alltså det är...
Då tuffar vi på. Jo, men vi hinner med. Jag är en tjej, 24 år, bor i Stockholm. Nu är det så att jag har börjat dejta en kille. En riktig svärmorsdröm. Snygg, smart, bra jobb. Gentleman, bra sex. Är inte för på. Får det att pirra till i magen sådär. Ja, ni vet. Allt man kan önska sig egentligen. Så vad fan är problemet? Jo, jag kommer från en destruktiv relation där killen jag var tillsammans med var en skit. Men jag hamnade i den fällan som många andra tjejer hamnar i. Just destruktiva relationer. Att vad han än gjorde, vad han än sa, så älskade jag honom till en grov nivå och skulle aldrig lämna honom. Nu jämför jag mina känslor som jag hade mellan skiten och som jag har nu för Mr. Perfect. I hjärnan vet jag att den här nya killen är så bra för mig, men hjärtat dunkar inte lika hårt som det gjorde för en kille som var hemsk. Varför är det så? Jag blir så arg på mina egna känslor. Hoppas ni har ett vettigare sätt att tänka på än vad jag har. Har fått ett grymt svar från er innan. Wow! Massa kramar. Det är fan jävla... Då har vi hållit på ett tag.
Ja, jävla, ändå vi har såhär, liksom en...
Det är första gången som det är en tjej som skriver som vi... Det är andra gången vi tar med en fråga som hon skriver. Det är ju kul.
Ja. Det är väldigt kul, det är väldigt kul. Mm.
Jag skulle vilja säga på en gång så här: det här, gumman, är för att du är 24 år. För att,
jaha.
Jo, ja, men jag tycker att det här, alltså, fan.
Men vadå, du har väl tjejkompisar som är äldre och faller för liksom douchebags?
Jag känner inte en enda tjej som har gått och bildat familj och skaffat barn med en sån här skit som hon beskriver det som.
Nej, alltså, det här, men som har ett känslomässigt... Någonting...
Jo, men det här alltså... hör till ungdomen. Det här hör till liksom... Ja, jag fattar att... Jag skulle inte vilja... Jag tycker hon så här... Vad skriver hon? Hjärtat dunkar inte lika hårt. Jo, det dunkar lika hårt för Mr. Perfect. Det dunkar bara på ett annorlunda sätt. För att hjärtat dunkar på ett skrämmande, oroligt, stressigt sätt för skiten. Det är liksom, det är inget bra sätt. Även fast det kanske känns så i kroppen, så är det inget bra sätt. Och det måste hon du måste bara fatta och bara så här, gilla läget. Det, alltså, förstår du vad jag är ute efter, Bingo, eller?
Hallå? Mm. Ja, nej men jag är nog, jag är beredd att hålla med så tillvida att jag tror att det här handlar om att man blandar ihop känsla, att man så att säga...
Ja, det var ju jag menade.
Ja, man förstår inte liksom de här olika känslorna. Man tror att den här... Att man tror att när det väcker kanske möjligtvis då mer känslor, och så drar man slutsatsen att de här känslorna som väcks mer, som är en jävla mix av liksom rädsla, oro, kärlek, passion, sex, kåthet, och så när man liksom tar och grötar ner allt det där i en mixer och vrider på knappen, ja, då blir det mycket, mycket känslor. Och så tror man att alla de här känslorna är någon slags större kärlek, när man i själva verket kanske bara ska så här skala ner.
Nej, men det var precis det som jag försökte summera eller säga där i början, exakt det du sa, att det är så här, allt det här är liksom spännande och osäkra. Det är liksom, och det här liksom bekräftelsen som man aldrig riktigt får. Det gör ju liksom att kroppen reagerar på ett speciellt sätt. Men det är inte starkare. Det är inte liksom som hon skriver, att hjärtat slår starkare. Nej, det slår på ett annat sätt bara. På ett dåligt sätt. Och ja, det måste hon bara fatta.
Jag tror nog att man kan jämföra det lite med när människor som kör med... Alltså, vad heter det, BS, alltså när man håller på med smärta och sex, att smärtan, sexet och kåtheten gör att det väcks en jävligt stark känsla inombords, och sen kan man, och när det väcks tillsammans, så blir liksom kontentan att man då drar slutsatsen att här är det en stark sexuell laddning och energi och passion. Men tar man bort då smärtan eller liksom bryter ner i olika delar, så blir det ju någonting annat. Jag tror till exempel att om hon rannsakar sig själv och tänker på den känslan hon hade mot den här destruktiva
i den här destruktiva relationen och tänka att hon inte skulle haft några känslor och bara varit liksom mer neutral, då skulle hon ju bara känna så här ångest och rädsla och frustration och så här, va? Men det är när kärleken kommer in där, så blir man ju, man blir lurad helt enkelt, tror jag.
Absolut, så är det. Det var bra summerat. Du, med de orden,
vad ska hon göra då?
Nej, men hon ska ju bara fatta. Hon ska ju bara lyssna på det vi sa nu och bara fatta att hjärtat slår inte starkare. Det slår bara på ett annat dåligt sätt. Så hon ska bara skita i det och vara så jävla glad över att hon har Mr. Perfect. Ja. Så enkelt. Ja.
Kanske att hon ska testa och ta liksom droger med den här nya killen. Alltså kanske inte droger, men ta antingen hålla på med tantra, så att hon, nej, men så att hon adderar ett element för att förstärka den känslan hon har. Det kan vara kanske inte tugga svamp eller ta droger eller så, men hon kanske ska liksom testa och få lite smisk, så hon känner lite smärta samtidigt som hon känner kärlek och kåthet. Om han börjar smiska henne, så kanske hon kan liksom få känna den här förstärkta känslan som hon saknar. Jag tror att han ska smiska på henne ganska rejält faktiskt.
Ja, men då får vi väl, då får hon
återkom gärna om det var ett bra förslag.
Hon får bara säga till sin kille att han ska lyssna. Och nej, nu avslöjar vi allting. Nu blir det jättepinsamt kanske om hon.
Vadå?
Nej, men om hon skulle säga till sin kille så här, lyssna på senaste avsnittet av relationspodden.
Ja, men vadå? Hon kan väl bara säga så här, kan vi inte testa att göra någonting där de tar in ytterligare ett element, om det är någon kemikalie, någon form av smärta eller någonting som gör att hon får känna på det. Hon suktar ju lite efter det, och då tror jag att det blir lättare att få en större förståelse för vad hon kände innan och vad hon känner nu.
Jag tycker att det är en bra idé, även fast det är säkert extremt kontroversiellt, och det är mycket möjligt att vi kommer få halva Sverige på oss och massor med mejl om hur farligt det är med sådana saker. Så håller jag med dig om vad du säger. Så att vi får bara stå för vad vi tycker och ge det tipset. De håller på smsa som fan om att middagen där nere är klar.
Vi måste göra så här. Ja, jag vill bara säga avslutningsvis att om de ger sig an och försöker med strypsex, var försiktiga.
Det måste de ju förstå. Det är klart de gör det.
Ja, det måste
de. Det är inte alls en dum idé. Ja, det var bra sagt. Det var bra avslut av dig där. Att du kom på det, bingo. Bra.
Vi vill gärna be er att fortsätta mejla era fantastiska frågor om sex och relationer till bingcats@relationspodden.com.
Hej då!
Hej då! Och till alla er som lyssnar, glöm inte bort Nextory.
Nej, glöm absolut inte bort Nextory. Nu får man ju lyssna gratis jättelänge, så utnyttja det här erbjudandet.
45 dagar till gamla och nya medlemmar på Nextory, och ni går in på nextory.se/relationspodden. Tack Nextory.
Tack.
För att solen skiner, för att solen inte skiner eller för att det regnar. Oavsett varför är det alltid en god idé med en glass. På McDonald's finns goda glassar för goda priser, som en McFlurry Oreo för bara 25 kronor.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.